Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej, den här rösten till är precis som vanligt Tom Jere Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva som du gör precis som vanligt. Jag säger alltid samma sak i början här, för jag vet liksom inte riktigt vad jag ska prata om. Det är ju gästerna som är de viktiga, de säger inte samma saker. Det här, gästerna i det här avsnittet kallar sig Volcano och de känner ni kanske till, de är en duo nu. Och ni kanske känner till dem innan som Those Dancing Days. Det var där det började. Ja, det är väl egentligen det som jag ska säga om det. Jag blev hembjuden till en utav dem och hade ett fantastiskt bra samtal, får jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Högt och lågt och högt och lågt. Ja, jag ska inte dra på det för länge. Här kommer det. Dill och Duva med Volcano. Lycklig lyssning. Vi kör väl igång här.
Ja.
Tack så jättemycket för att komma hit. Var är vi någonstans för de som lyssnar på det här som inte ser det här? Var är det?
Vi är hemma hos mig, Lisa, i min lägenhet på Söder.
Ja.
Vid Rosenlundsgatan.
Ja, vad bra. Det är alltså svårt oss och nu har du presenterat dig. Och så får, vi är tre personer i den här podden idag. Får nästa person presentera sig.
Det här är Sissi Efraimsson.
Ja. jag tänkte börja så här. Fantastiskt fin lägenhet jag behöver.
Ja, tack.
Bambi, den kändes... Jag berättade innan här att jag tittade på filmen som ni är med i. Så lägenheten känns ju väldigt du.
Ja, det var kul. Vad roligt att du vet. Ja. Att du har sett mig innan på film.
Ja, det känns som att man känner er efter den filmen. Ja. Väldigt bra. Är ni nöjda själv med hur den filmen blev?
Ja.
Verkligen.
Ja.
Jag antar att så här, man kommer bli så här ihopknippad med hur man var när man var 22. Väldigt länge nu, men det känns kul. Det känns kul att den tiden är bevarad.
Ja, jag läste någon extremt gubbig och tråkig recension om den här filmen. Som hade skrivit att det vi som tittare saknar är föräldraperspektivet.
Nej, men gud.
Han hade nog inte förstått riktigt vad det handlade om, för det var väl bara, vadå, hallå.
Men gud, vad konstigt.
Jag tror det var någon på svenskan eller någonting.
Ja.
Extremt tråkigt.
Föräldraperspektiv.
Som att de här måste vi. Så här kan de inte hålla på.
Hur lever de egentligen?
Vad är det frågan om? Vad är det frågan om? Vad har ni själva fått för reaktioner? Om vi börjar där.
Men de flesta som jag inte känner som säger att de har sett den är så här: oh, jag såg filmen, jag blev så himla peppad och typ så här, jag ska starta punkband. Det är det många som har sagt. Jag bara, yeah, do it. Jag vet inte om många har gjort det. Men,
men det hade väl varit någonting? Att, folk, att ni inspirerar till andra?
Verkligen.
Ja, men det känns som att den filmen nog gör det.
Ja, faktiskt.
Man blir superglad liksom.
Det är liksom nice.
Det är
ju
drömmen.
Och att ni är väldigt snälla mot varandra, tycker jag. Det är grymt.
Ja.
Det är liksom,
det är vi nog.
Ja, det är vi
faktiskt. Jag tycker vi pratar mer om filmen sen i kronologisk ordning försöker jag ju här. Så jag ställer första frågan som jag alltid ställer i den här podden. Nu är ni två personer. Vad heter gatan som ni växte upp på?
Målslungevägen.
Och Lillingsvägen.
Och detta ligger var?
I Nacka.
Ja. Mm. Om vi börjar med dig, vad har du för tankar när du tänker på när du växte upp?
Alltså, jag bor faktiskt där just nu också. Men så här, allmänt så tycker jag att det är väldigt mysigt. Jag tycker mitt hus, mina föräldrars hus är väldigt mysigt. Ja, men jag har ganska mycket mardrömmar. Alltså, var jag än har bott i världen så drömmer jag alltid mardrömmar om den gatan. Typ att,
oj.
Att jag blir jagad av olika tjejer. Jag menar, antar att så här, jag var så himla mörkrädd när jag var liten, när jag bodde där. Och då sitter det i, liksom, var jag än bor, att jag drömmer mardrömmar om. Konstigt. Jag springer in på folks tomter och gömmer mig.
Och det utspelar sig alltid där.
Ja, precis. Ja.
Tråkigt.
Ja, det är lite tråkigt faktiskt.
Fina minnen och jobbiga drömmar.
Ja.
Konstigt att du fortfarande kan drömma det.
Ja.
Ja, din gata.
Ja, men den är väldigt mysig.
Ja, ligger de nära varandra?
Ja, ganska nära. När man är vuxen är det nära, men om man är barn har det känns lite längre bort. Men det är ändå, om man tänker att man cyklar tar en kvart kanske. Och det är nära.
Mm.
Men ja, det är ganska liknande område.
Ja, är det som villakvarter eller så?
Ja, precis.
Ja. Vad har du för tankar på min uppväxtgata?
Jo, men väldigt trygg.
Du har ju kommit därifrån.
Alltså, jag har faktiskt bott där ganska mycket den här sommaren också. Men det har varit skönt.
Ja.
Det är väldigt lugnt liksom. Lugnt och typ trevligt.
Ja.
Det är väl det som kan vara lite obehagligt, att det är så himla lugnt och trevligt. Men det är ändå nice.
Lite så här enformig.
Ja, men precis, det är väldigt så
homogen.
Ja, verkligen.
Det händer inte så mycket egentligen.
Nej, och de flesta som bor är ganska lik, liksom, samma samhällsklass och ganska så.
Ja,
alltså det är trevligt, men lite obehagligt också liksom.
Men när träffades ni första gången?
Alltså, vi lärde känna varandra när vi var 14, men
du hade ju sett mig gången när jag sprungit. Alltså, jag är ju väldigt rädd för getingar. Och vi var på samma koll och så här, och då alltså, har Lisa berättat att hennes första minne om mig var så här, att jag alltid hade så här jordgetingar efter mig. Så här, kutade runt i cirklar typ. Och skrek och gjorde väldigt mycket väsen av mig. Så här, ville uppmärksamhet säkert.
Jag var så här, oj, Sissi, hon är lite skum. Fast kul. Men det var inte samma grupp, men det hängde mest med en annan kompis till dig, så vi umgicks inte så mycket. Men kom till och bara, Sissi, vilken intressant tjej typ. Men att vi aldrig direkt typ konfrontera varandra.
Nej, jag var nog lite för utan på den tiden. Men sen när vi var tonåringar så...
Då gick det bättre.
Då hade jag liksom släppt det där med getingar.
Jag har också ett annat minne. Uh-huh. Att du hade följt med Rebecka på skidresa.
Mm.
Och för vår gemensamma vän var Rebecka som spelade förut.
Mm.
Rebecka Rolfart.
Ja.
Och Cissi och Rebecka är barndomsvänner. Så då hade Cissi följt med på skidresa. Eller så hade hon följt med dig, jag vet inte. Men i alla fall att det var lördag, ni hade köpt godis. Du hade ätit upp dig. Ha hennes också.
Det gör jag fortfarande.
Vilka två fantastiska minnen. Vem är det här?
Godis också. Jaha, vad gillar godis? Typ så. Det var liksom, kul minne.
Ja.
Strålande. Nu ska vi prata lite om musiken handlar ju Lilla och Duva om, som podden heter.
Mm.
Vet du ditt första musikminne?
Från när jag var liten.
Ja.
Ja, alltså, jag kommer ihåg att jag gick på dans. Och när jag var 3 eller 4. Och då dansade man till Bergkungens sal den här gamla klassiska. Ja. Är det Edvard Grieg, tror jag?
Det är inte min musikgenre, så jag vet
faktiskt. Vi säger att det är ett stycke där man, och då skulle man dansa med sjalar, och så här, i det här stycket så är det först ganska så här lugnt och trevligt, men sen spårar det som att, och då skulle vi låtsas att vi åt flugsvamp och blev förgiftade och att vara där. Typ. Så det är nog mitt första minne, att jag liksom, att det var så här lite crazy, och att vi liksom agerade ut till det och sprang runt i cirklar typ så här, att det
ja.
Var det häftigt?
Ja, det var coolt. Det var starkt.
Starkt.
Och det var väl första gången jag uppträdde också för publik.
Ja. Kommer du överhuvudtaget ihåg vad du tänkte att stå framför folk?
Jag var lite nervös, men jag gick inför ganska hårt. Ja. Och att sen så kom min mormor och morfar och sa att jag var duktig. Och då var jag lite blyg, så här, lite generad, fast jag ändå var så här, tack. Jag var bra, typ.
Ja, bra. Vad har du för något? Har du något sånt här?
Ja, alltså, jag fick Gyllene Tider-skivan i typ present när jag var så här 7. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men och alltså det förändrade mitt liv. Det var så himla bra, tyckte jag, och så jag lyssnade på den varenda dag typ. Och så till slut så lärde jag mig låtarna, och sen så började jag.
Oj. Vilken skiva var det?
Den där med alla hitsen, du vet, jag går och fiskar. Sommartider, hej hej.
Flickorna på
TV2. Ja, juni, juli, augusti. Ja. Billy och jag.
Men gud, vilka hits.
Det var väl en hitsamling.
Ja, ja, det var det säkert.
De har ju släppt 5 stycken, känns det som.
Ja, men säkert.
Ska du ha någon?
Ja. Men ja, så typ, ja, så började jag typ, ja, typ uppträda med det där lite grann.
Mm. Så här, kände du att du ville göra egen musik?
Ja, jag försökte faktiskt lite, men grejen är den att vi har bara haft trummor i min familj någonsin. Mm. Så jag typ försökte så här skriva en text och hitta på melodin, men det var så svårt när jag inte hade jag tänkte inte ens på att man brukade använda någon piano eller gitarr eller någonting, och så slutade jag bara, skit i det här, så började jag trumma istället typ.
Ja. Vet du någon sån här skiva du lyssnar på?
Ja. Jag vet vilken min första skiva jag köpte var.
Ja.
Det var Eros Ramazzotti.
Ja.
För jag hade hört honom på tv-reklamen och bara, shit, det här är riktigt bra. Eros. Så jag gick till videobutiken på Nacka Forum och köpte den och bara, lyssna igen på Eros. Och sen kom Spice Girls.
Ja.
Och då var det Spice Girls. Men det var två. Nej, det var ettan.
Mm.
Det var liksom riktigt så. Ja. Men jag undrar innan, måste jag lyssna på musik? Jag var barn, men jag kommer inte riktigt ihåg.
Kommer ni från musikaliska familjer?
Jag och min mamma har alltid sjungit i kör, spelar mycket piano och klarinett sånt.
Mm.
Min pappa gillar musik, men han spelar inte själv. Och min bror spelar. Ja, jo, det kan man kan säga. Musikaliskt.
Ja, alltså min pappa spelar trumpet, alltså kanske hellre än bra. Och men han kunde köra sig lite fanfar och sådär, för så här, ja. Men alltså, min brorsa är trummis.
Ja,
just det. Och den sista jobbar med dans, men det är ju inte riktigt samma sak.
Nej.
Nästan i alla fall. Men ni båda två rätt tidigt är, känns det som att det var som att ni ville uttrycka någonting.
Ja,
i det ni lyssnade
faktiskt.
På.
Ja, precis.
När kom det första gången att du försökte göra något helt eget?
Alltså, när jag tänker tillbaka på det, känns det mest som att jag har varit mer som en, att jag har varit mer inne på show än att, alltså, jag har alltid uppträtt liksom. Mm. Men jag tror, ja, när jag gick i mellanstadiet, då hade vi ett popband i min klass. Men vi gjorde bara, vi snodde ABBA. låtar och skrev ny text.
Smart.
Och hette Pink Ladies, som i Grease. Så vi plockade ihop lite här och där liksom. Och gjorde, men ja, jo, men det. Jo, men jag, nej, men jag brukar, ja, jag har mer uppträtt, känns som, än att jag har skrivit själv liksom.
Ja. Vad handlade ABBA, de nya ABBA-texterna om?
Pink Ladies is so far away. Vi skulle typ fly. Vi var så coola, coola, coola brudar med svart och rosa hår. Vi hade det ju aldrig, men vi tänkte. Och så här coola läderjackor och typ så här. Alltså ganska sexiga skulle det vara liksom. Och typ var så här, yeah, typ lite så här runaway girls typ, som bara typ drog från alla. Jag vet inte, typ, kanske lite kriminella också typ.
Cool.
Yeah, riktigt cool.
Det låter ju på pappret, låter ju stencoolt alltså.
Och det var mer snack om hur det skulle se ut än att vi skrev något.
När kom det för dig?
Alltså jag kan typ inte riktigt komma på när det började, för det känns som att jag alltid liksom har liksom startat band med folk och så här, skrivit dikter och sådär. Jag kommer typ inte ihåg vilket som var först.
Nej.
Men
du är väldigt, hur gammal
men
är
kanske
du?
Typ med Rebecka för sig när vi körde. Vi gjorde så här musikaler till våra gossedjur och uppträdde typ så här och då alltså hon har fan kvar de texterna. Det var ju kul. Vi var väldigt ambitiösa. Vi var ju typ fem bast liksom och skrivit hur mycket som helst så här. Jag har en Nalle och den heter Kalle och typ så här, ja, inte så jätte.
Vad kul om du skulle plocka upp det och göra barnskiva av det.
Ja,
det är så som jag tror att alla som gör barnskivor gör egentligen. De tar bara sina gamla grejer eller någon annans.
Ja. Men det kanske man skulle göra.
Det är en ny karriär om det här skiter sig.
Ja, exakt. Ja, men gud.
Det blir jättebra. Men om vi hoppar fram där till när ni träffas, när ni är 14.
Mm.
Vad var det som gjorde att ni började hänga då?
Musik.
Mm.
Ja, vi gick på konfirmation tillsammans samma läge.
Mm.
Och så upptäckte vi rätt snabbt att vi gillade musik.
Ja.
Som samma band. Och din brorsa höll ju på ganska mycket. Så
ja, precis. Han spelade i ett band som heter Paris. Mm. Så då hade han så här spelningar hela tiden som vi gick på. Och så här, det kändes så här väldigt häftigt. Och liksom, jag hade drömt väldigt länge om att starta band. Så här, det var väldigt självklart att det skulle man ju ha. Och så liksom hände det bara så här naturligt när vi träffades väl i kyrkan så här varje helg eller någonting. Och så bara, ja men så här, jag bara, shit, Lisa är fett cool. Så här, alltid så här, för du är alltid så rolig. Och det tyckte jag då också, bara, hon är lika cool typ. Och sen bara, gillar du också så här Broder Daniel? Och så här,
vad var det för band förutom Broder Daniel som ni lyssnade på?
Håkan Hellström.
Ja, jag lyssnade på The Ark också.
Just det, jag med. Vad heter de? Melody Club. Riktigt stort fan.
Men gud, just det, vi träffades på lite gigs också. Bara, hey.
Just det, och Lava.
Ja.
Det var som att våra världar typ...
De bara satt ihop.
Precis.
Och då också...
Förmeningen är att säga att vi träffades i kyrkan låter ju...
Ja, det känns inte så representabelt. Som jag inte varit där sedan dess. Men det var väldigt trevligt.
Det var jättekul.
Men... Och då så alltså då började just för att du visste ju så här att det fanns en vad heter det fritidsgård i Nacka som låg precis där Lisa bor som hennes brorsa repade i så här. Så vi bara men shit och drog vi ihop ett gäng så här och bara började spela och då startade vi Her Peace.
Fundera på namnet en gång till alla som lyssnar. Vad sa hon? Vad var ni spelade då? Vad lät det som? Eller vad ville ni att det skulle låta som?
Alltså vi ville typ ingenting egentligen. Vi bara ville spela. Det blev pop i alla fall. Väldigt så här typ treakkordspop.
Ja, ganska emotionell.
Ja, så här, vår sångerska, hon skrev väldigt mycket låtar om typ olyckligt kär.
Ja, det var det.
Så här. Men det var faktiskt, alltså, vi spelade ganska mycket live och på så här, fritidsgårdar. Och det var, jag tyckte vi blev faktiskt ganska populära.
Ja, och vad är ni? Så här 14, 15 typ?
Ja, precis.
Ja, precis 15. Ja. Och 16. Ettan på gymnasiet också.
Just det, och då splittrades vi.
Ja.
Vad var det som gjorde att det inte
fortsatte? våran sångerska och keyboardist flytta till England.
Aha.
I 3 månader kanske.
Ja, vi bara
för alltid.
Ja, precis.
Nej, vi ligger nog ner nu. Och då, just det, men då hade vi redan plan. Då var det så här, okej, vi måste starta ett nytt band.
Ja, precis.
Och jag tror, vi åkte mycket på festivaler och sådär. Så jag tror att det var på Hultsfred som vi var där och var så här, shit, vi måste ha rätt upp ett nytt band som ska låta typ som Shout Out Louds, så här, riktigt bra pop. Så här. Och då, det var jag, Cissi och Rebecka Rollfart då. Och sen ja, så startade vi ett nytt band med Mimmi på bas och Linnea på sång. Så var det då Dancing Days.
Ja. Hur var det precis i början när ni startade då Dancing Days?
Jo, men det var så här, alltså, det kändes... Jo, men där när vi var på Hultsfred, det var typ 2003 kanske eller något sånt. Så ja, men det var just det där att det var så himla... Ja, men typ man bara, wow, de alla är band. Alltså man, det var väldigt så här häftigt. Det kändes nästan som att alla band som vi tyckte om, att det liksom de var inte mänskliga längre, utan de hade liksom blivit någonting annat, och det lockade mig väldigt mycket att liksom bli
övernaturlig.
Ja, precis. Och så här, jag tyckte att så här, det var väldigt mycket så här, snygga killar i band, så jag bara
typ, gud, det var nog rätt stor del i det.
Ja, gud, men och så här, alla
och få förmåner och...
Ja, det var väldigt precis. Ja, men det var väldigt mycket så här, runt omkring musiken liksom, just hela den där kulturen som kändes så himla spännande.
Men det var coolt, för du var alltid så här, du visste ju att det gick, att man kunde komma så långt och stå där, så dina drömmar var alltid... De var rätt stora, men de kändes så realistiska.
Ja, precis. Liksom. Världsberömda. Ja.
För det är många som fastnar där, sitter på en festival och säger vi ska starta band, och så blir det ju aldrig någonting. Vad var det som gjorde att, ni, alltså, att det till slut blev någonting? Vad tror ni är det som gjorde att det överhuvudtaget...
Ja, men jag antar att vi skrev bra låtar och vi gjorde 3 inspelningsförsök, alltså att spela in demo. Mm. Och då, de 2 första sket sig. Men sen 3:e, det var med Max Måns Wikman. Och han jobbade i en praktiseringsstudio som heter Dubio. Så han var så här, han ska inte spela in här. Och så gjorde vi det. Och då, ja, så var det ju
våran EP.
Våran EP
var. Ja. Gick det fort allting?
Ja, väldigt snabbt.
Alltså, vi repade väl ett år innan ganska mycket.
Ja, precis. Ja, det kändes ju väldigt segt då. Men nu har man kanske fått lite större perspektiv. Men jag tror bandet hade funnits typ 2 år. Toast Dancing Days. Och så kör... Så sen när vi hade släppte då den här demon på MySpace, så var det liksom... Då var det på en gång så här.
Ja, det gick fort.
Ja, då var det hur många skivbolag som helst.
Vilken var den första låten?
Hitten. Nej, eller som skrevs överlag.
Ja, eller den som ni la ut.
Vi la ut allihopa, tror jag. Ja, det var Hitten,
Tasty Boy, Disco,
Toast Dancing Days.
Ja. Och en till som hette...
Var det One Piece?
One Piece,
som inte släpptes sen.
Det var ju briljant drag att kalla en låt för Hitten.
Ja, just. Den hade inget namn. Och när vi var där i studion och lyssnade på inspelningen, så var det så här, gud, det här är vår hitlåt. Och då bara, den får hitta Hitten så länge. Och sen så hade vi tänkt byta namn, men då hade det redan hunnit liksom...
Då var det ju redan
Hitten. Jag tror till och med vi frågade typ så här, är det någon som har en idé på ett bättre namn? Men inget var bättre.
Ja, precis, på MySpace typ. Och det var folk som fick skicka in förslag och vi bara, fuck it.
Vi skiter i det här.
Jag tyckte ju personligen då att låten då, Dancing Days, var bättre. Så jag förstod ingenting. Jag bara, varför heter den här Hitten? Vad är det? Jag trodde först att det var den som hette det. Och så bara, nej.
Vad roligt.
Ja. Så den tror jag att jag... då snodde jag er på pengar, för jag rippade av den från MySpace och spelade när jag DJ'ade ute.
Typ. Jaha, men vad kul! Det var ju bra gjort ju.
Ja, det gick bra ändå. Mm. Hoppas jag. Hoppas ni förlåter mig.
Ja, absolut.
Men när började ni spela live?
Det gjorde vi väldigt tidigt.
På en gång när vi startade bandet. Ja.
För det var där i Nacka, så var det ganska mycket fritidsgårdar och olika sådana spelningar för oetablerade band. Så vi var väldigt snabbt på. Nästan.
Typ innan vi hade någon låt. Så vi bara, men fan, vi kör.
Vi kör. Så då spelade vi mest covers första.
Okej. Vad var det för coverlåtar ni spelade?
Det var en cover på
Shout Out Loud.
Just det, 100 Degrees. Och sen var det på en Beatles, alltså vi gjorde en cover på en cover av en Beatles cover. Vänta, men
vad
hette den nu?
I Wanna Hold Your Hand.
I Wanna Hold Your Hand med någon annan.
Det var lite soulig version.
Okej.
Ja, precis. Typ Al Green eller någon sån här. Det passade väldigt bra med Linneas röst.
Så, men hur tog folk emot det i början? Kommer ni ihåg?
Ja, men våra första spelningar var ingen succé direkt.
Nej, det var så här, jag kommer ihåg så här, en tjej som bara, de ser ut som värsta hästtjejerna, varför står de på scen? Typ.
Ja, det var lite hårt.
Ja, oh,
vi bara
typ ville vara coola liksom.
Och var inte riktigt i art.
Ja, tråkigt. Men ni la ut låtarna, en massa skivbolag hörde av sig. Hur var det att precis helt plötsligt började folk höra av sig och vill släppa det här på riktigt, om man säger så, eller sånt där liksom. Den känslan liksom.
Jag var typ, jag fattar ingenting.
Jag tyckte det kändes så här självklart.
Ja, du var då. Och jag var så här, va? Det här är så, eller det var så här, oj. Men det var liksom som att det först hände en grej och sen så hände nästa och sen hände nästa, så det var som en. Men jag kommer ihåg att jag typiskt du bara, du kände självklart och jag var orolig, jag vet bara skulle vara en kort hype. Så jag var så här, men
och du var helt cool bara det här.
Ja, och jag var så här, nej, du bara, vadå? Det är nu vi där över världen. Men det fortsätter verkligen bara att rulla på.
Ja, sen varje dag typ så här, nya grejer så här, nu ska vi göra det här.
Just det. Och vi hade sökt till Rookiefestivalen själva på Hultsfred, alltså, eller Rookiescenen. Inte fått komma med, men sen blev vi signade och fick bokningsbolag, så då fixade de in oss. Så då fick vi spela där ändå. Jag kommer ihåg att det var så här, shit.
Dålig utav den som sa nej från början.
Ja, eller
sabbade bort det där liksom.
Vi spelade svinmycket den våren också på olika.
Nej, vilket år är detta?
2007. Våren 2007.
Hur kände ni att ni hade liksom folk med er? Alltså fans eller publik och sånt?
Oftast, i alla fall i Stockholm. Sen när vi spelade i Malmö, och då var det inte lika många. Det var en spelning jag kommer ihåg vi hade där det var 30 pers i publiken eller något.
Vad var det någonstans?
Inkonst.
Ja.
Just.
I Malmö.
Ja, det var riktigt hemskt. Vi hade varit på Emmaboda också innan, så vi var och tältat, så vi var ganska slitna.
Ja, jag kommer ihåg Emmaboda. Har ni spelat där fler gånger?
Två gånger.
Ja, jag vet att jag har sett en i alla fall. Så. Jättebra var det, kommer jag ihåg. Nej.
Jag bara, jaha.
Jaha. Så. Men vad, när ni hade släppt EP:n där och turnerade runt och spelade massa. Nästa, nu hälls det upp kaffe här, om ni undrar vad det är som låter.
Som bollar.
Lite kissa på sig.
Nej, det var inte sant. Hoppas jag. Jag försöker hålla någon sorts seriös röst här nu. Det går aldrig.
Nej, men
det spelar ingen roll i sig.
Ja.
Det spelar ingen roll. Jo, men när ni hade släppt EP:n och sånt och turnerat runt, så började ni skriva nya grejer, tänker jag. Med, då hade ni liksom något, någon hade signat er och sånt. Blev det någon skillnad i att skriva grejer då? När folk hade något sorts här krav på er eller någonting sånt. Nu ska ni leverera grejer här.
Ja, det var
för första skivan.
Nej, första var nog inte farlig, nej. Fortfarande på det vi.
Ja, vi bara körde. Kanske typ att alla i bandet brydde sig lite mer. Plötsligt.
Som att det var på seriöst.
Ja,
liksom.
Men precis.
Ja, precis. Men andra skivan var ju svårare.
Ja, det var ju hemskt faktiskt.
Hur jobbar, om vi håller oss vid första?
Okay.
Ja, det är okej. Vi hoppar mellan överallt. Alltså, när ni skrev grejer då, hur gjorde ni? Var hela bandet med eller var det liksom alla på en gång?
Ja, alltså det kunde hända att någon hade något riff eller någon text i det eller så, liksom melodi, ja. Men jag har för mig i alla fall att det mesta skedde i repan.
Ja, alltså kanske... känns som att jag typ brukade börja med något trumkomp och så typ hakade Rebecka på och så hakade en på. Så det känns som att det ofta
var så. Det bara trillade på. Ja, precis, väldigt enkelt.
Ja, alla, de flesta skrev sin egen, sitt eget instrument.
Ja, precis. Alltså hade... så hade, men alla skrev texter, så fick liksom Linnea hade liksom en liten textbunt och så fick hon så här avgöra vilken text som passade till vilken melodi typ, eller så här vilken liten, ja, så här, alltså. Men det är ganska intressant så här, nu efterhand när man har jobbat så mycket med musik och text, alltså det är ganska ovanligt sätt att göra musik.
Det låter väldigt så här superdemokratiskt.
Ja, verkligen. Ja.
För många som andra som jag har pratat med, de har ju också haft det så de börjat bråka som galningar efter tre rep för att alla ska bestämma och det blir ingenting kvar liksom. Men ni fick ihop det på något fint sätt.
Ja. Det är intressant tycker jag också att alltså, när liksom Linnea fick en text, den var ju klar.
Ja.
Så hon fick ju bara göra det bästa hon kunde för att försöka få in det i melodin. Alltså hon ändrade typ nästan aldrig ett enda ord.
Nej.
Så det är jävligt.
Det var någon gång ibland hon typ, är det okej att jag byter ut, det får inte riktigt plats. Jag ändra till det här.
Ja.
Men verkligen.
Men ni hade ju liksom släppte en skiva och sen spelade ni efter den och sen skulle den andra skivan komma som ni sa var lite, var det svårare då?
Ja, alltså det var ju svårt för att vi plötsligt så här, då hade vi liksom turnerat hela världen och hade stor fanbase och så här, folk brydde sig ju verkligen och vi ville ju verkligen visa så här, hur bra vi hade blivit och ja, det fanns helt andra liksom så här, krav för att nu var det liksom självklart att vi skulle släppa hits och ja, men det var ganska stressigt så här. Det var mycket press.
Ja, precis.
Och vi typ så här, skrev massa låtar och bara det här är hits. Så bara nej, det är inte typ andra som bara nej, det är inte alls
hits. Det är väldigt svårt eller så här, vi var ju inga proffsmusik eller låtskrivare. Vi var låtskrivare, nej. Precis, vi bara vad är en hit? Eller hur skriver man en hit? Men
kändes det som att ni nu i efterhand lyssnade för mycket på vad andra sa det?
Nej, jag tror inte det.
Alltså, ger man sig in i så här, om man vill vara ett så här kommersiellt band så får man väl spela efter de reglerna också lite.
Mm. Ja, faktiskt.
Men det var hårda skolan liksom. Det är så det funkar. Det är ju så det funkar fortfarande. Eller så typ.
Ja.
Alltså, att om man vill så här, nå ut till en stor publik så måste man ju ha hits liksom. Och det ville vi verkligen.
Ja.
Så.
Men ni visste inte riktigt hur man skulle komma dit.
Exakt.
Ja, men precis.
Blir det den här ni var ju ute och turnerade i hela världen där.
Ja,
runt och så.
Ja,
vilket land var bäst? Eller mest spännande?
Jag tyckte Brasilien var väldigt kul.
Mm.
Det var nice.
Det var häftigt.
Ja, det var jättehäftigt. Vi var där. Det var en festival som fanns där. Då, som hette Invasionsvecka. Eller något.
Mm.
Så svenska invasionen.
Mm.
Som var varje år. Och då var vi där.
Mm.
Med, samtidigt som Lonely Deer och Britta Persson.
Mm.
Så fick vi spela i 4 olika städer.
Mm.
Och vi fick göra lite TV också så här. Jag kommer ihåg på min 21-årsdag så fick vi spela i så här, brasiliansk TV och så typ på alla sjunga för mig på brasilianska så här, live TV. Det kändes mäktigt.
De pratade bara på brasilianska så det kom på mig chock typ.
Ja,
det var så här, va? Vi sjunger alla och då bara
fattar ingenting.
Oj,
nu håller hela inredningen på att ramla ner här.
Och även när vi var i USA var det coolt.
Ja.
Det var första gången jag var där.
Kina.
Ja.
Ryssland. Ja, det var många
coola ställen.
Vad tror ni, vad var framgångsgrejen att det funkade på så många olika ställen? Varför hela världen vill ha er?
Jag antar att det var väl musiken.
Ja, alltså det var väl, det var ju väldigt i tiden då. Alltså det soundet vi hade och så här att det var indie pop. Ja, men också så här att vi var ju, alltså det var ju verkligen inte med flit, men det var ju verkligen ett koncept kan man ju säga efteråt. Vi var ju bara så här, fem kompisar som spelade, men det var ju, alltså nu efteråt kan man ju förstå att det var så här ganska lätt att sälja för folk som jobbar med musik, så här fem typ tonåriga svenska tjejer som spelar musik. Det är liksom som skriver själva också, det är ganska ovanligt så här.
Ja, faktiskt.
Så jag antar att det var därför.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jo, ni var ju förband till Mando Diao också.
Just det, det var spännande.
Ja, hur var det? Det känns ju som två väldigt olika band att vara ute på.
Ja, Adam Tensta var också med.
Oj.
Det var vi, Adam Tensta och Mando Diao.
Oj, vilken kombination.
Jo, det var lite stumt.
Var var ni spelade då någonstans?
Lund, Stockholm och Göteborg.
Så här skitstora ställen.
Ja, det var enda gången vi var på turné Nightliner.
Ja,
vi bodde med tyska crewet.
Ja.
Nej, men det var jättehäftigt, för att det var ju också ett band vi hade lyssnat på som eller fortfarande lyssnade på. Så det var skitcoolt. Men jag kommer ihåg att det var en gång jag kom ihåg att jag blev så himla besviken, för att vi var ju ändå, ja, vi var ju förband och jag tyckte det var så här, jag var så här, yeah. Och sen så satt vi utanför ett spelställe och då kom deras manager, eller tour manager kanske, jag vet inte, och var så här, hej, ja, nej, signeringen är, den är där uppe, för de hade ju värsta jättestora fanskar som kom med autograf, så så trodde den här turnéledaren, han kände inte igen oss,
han ville köra iväg oss.
Han ville köra iväg oss och trodde att vi så här, var med i Mando Diao City sen, så jag var såhär, vadå, vad menar du? Han sa, ja, nej, men ni är väl fans? Vi var, nej, alltså vi är förband typ, så
sjukt förnedrad.
Ja, förnedrad, jag känner mig förnedrad.
Men det där har hänt flera gånger så här, att vi inte blir insläppta på backstageområden och så, för att så här, folk tror att vi är groupies.
Så jävla tråkigt.
Ja,
riktigt. Ja, det var så här, många verkligen då, men vadå?
Så här, vad fan, vad hände? Alla dudes var
gått. Ja, precis. Det känns som en grej. Det är ingen som skulle stoppa en snubbe som kommer att gå och säga, eller så här, som bara går liksom.
Nej.
De bara, ja, men han är nog med i något band.
Liksom. Ja, de bara, gud, är
för småbrud där. Fan, vad
tråkigt. I alla fall du och jag var ju ändå 18 hela karriären.
Ni var 18 i 4 år.
Ja.
Vi var 18 hela tiden.
Vi stannade där. Jag är fortfarande 18.
Det är väl lika bra att bara stanna på en ålder någonstans och sen kör man på den.
Ja,
det blir mycket lättare.
Jag älskar 18 också, för det är så jävla bra ålder.
Ja, precis. Man får precis komma in på ställen, men man behöver inte tänka på så mycket mer.
Ja, exakt.
Det är lugnt. Det är bästa åldern att vara i, tänker jag. Då har vi kommit fram till den 31 augusti 2011.
Ja.
Vad hände då?
Sista gigget med TDD, tror jag. Ja, på Propaganda.
Ja. Hur var tankarna innan sista spelningen?
Ja, det var... Så vi hade ju inte... Vi var inte säkra på att det skulle vara sista, faktiskt.
Nej.
För vi hade typ tänkt att vi skulle göra en avslutningsspelning och liksom gå ut med det. Men sen så här, när vi stod där och spelade så här, det kändes ganska högtidligt och... Och efter, ja, men man bara kände så här, men det här var sista.
Ja,
vi gör inte om det här så här.
Det var väldigt skumt.
Ja, jag kommer inte ihåg om det var skönt eller jobbigt.
Alltså jag kommer ihåg att jag efter var så här, gud, det känns konstigt.
Du grät på scen, tror jag.
Ja, jag grät. Jag fick tårar i
Att vara emotionell.
Men det var, ja, men det var då jag insåg att jag bara, men gud, det här är en av sista. Och så var det så stort. Och ingen visste ju om det.
Nej.
Förutom vi, men vi hade vetat det ett halvår.
Ja.
Så det var rätt skönt också.
Ja.
För det var ganska tufft halvår.
Ja. Vad var det som gjorde att inte, ni inte, inte ville fortsätta som band?
Men det var liksom en, det blev, ingen mådde bra.
Nej.
Så det var liksom, det var lite såhär, gud, ska vi fortsätta med det här? Och, alltså det var verkligen problematiskt.
Ja, alltså, för att när man är såhär, när man träffas och startar ett band och vi var mellan 15 och 17, då har man ju inte utvecklat sin person så mycket.
Nej.
Utan, och då kan man ju känna sig att man är mycket, det är lättare typ att komma överens med folk och så.
Mm.
Men sen så när vi liksom, ja, sen där då mellan 20, då, när vi var så 2021 typ, då har ju alla liksom format sina personligheter på ett annat sätt. Och vi insåg ju, ja, det hade vi väl insett ett tag då, att vi var så här väldigt, ja, hade väldigt många olika viljor och visioner och drömmar i bandet. Så så det var liksom, det var inget annat att göra. Alltså,
kändes det som en grej för att vi ska fortsätta kunna vara vänner överhuvudtaget, så får vi nog splittra bandet? Eller var det som att de här personerna kan ju inte ens umgås med?
Ja, men typ då kändes det nästan så.
Ja.
Så här, ja, men, alltså det här går inte längre.
Nej.
Men nu är vi ju faktiskt kompisar allihopa.
Ja.
Så det, men det blir lite så, man har gått igenom så mycket.
Mm.
Det så, då blir det liksom lite så här familj. Det blir nästan snarare familj än så här kompisar.
Alltså så här, ja, faktiskt.
Och man kan ju inte bara så här, det är klart man alltid tycker om sin familj liksom.
Ja.
Ja, även om man kanske hatar dem ett tag.
Ja, de är ju ändå där liksom.
Ja,
så det, och era band var ju, blev ju er familj.
Ja,
det, eller
precis.
Del.
Ja, exakt.
Mm.
Ja. Men hur, precis när det var, när det var slut, hade ni bestämt er att bilda något nytt band med en gång?
Ja, ja, det var ju, alltså det var ju Cissi först som satte igång Vulcano.
Mm.
Och det hade skett redan. Egentligen kan man säga, alltså vi brukar säga att bandet bildades 2011, men det var faktiskt till och med hösten 2010 som du hade skrivit lite låtar och skulle ha ett gig liksom.
Mm.
Och det var ju innan det ens var planer att lägga ner med Lösning Dreams. Jag vet inte riktigt,
det fanns planer.
Det kanske var lite, alltså, var lite shaky.
Man kunde ju, eller det känns nästan som att man förstod att det inte var för alltid så fort vi startade Dancing Days. Alltså så här, eller det var liksom
dumt.
Det var liksom, eller ja, men man visste så här att det skulle inte pågå för alltid.
Ja, men du, det var lite realistisk också tror jag.
Ja, kanske.
Och tänkte framåt liksom.
Ja. Ja, men precis, men jag kände så här, oh my god, typ om vi, alltså om vi inte ska spela mer så här, vem är jag då, typ så här. Jag är ju en person i ett band, eller så här, jag är ingen annan, så kände jag så här, jag måste starta något nytt fort som fan, så att jag liksom inte står där tomhänt en dag typ.
Nej.
Ja, så det var typ, alltså faktiskt, och men sen var det också så här, just att när vi hade jobbat med andra skivan så här, och det var ju så liksom, det var svårt att skapa för att vi ville olika saker.
Mm.
Och då så typ så här kände jag så här, men jag vill ju typ tillbaka till det där lekfulla och när det är kul att göra musik. Och vad händer typ om jag typ skulle testa att skriva musik själv? Så här, hur låter det? Och det hade jag aldrig gjort, eller jag hade aldrig sjungit förut heller, eller typ tagit i ett piano nästan. Så då började jag väl liksom göra lite, ja, musik. Och då, ja, och Lisa och Rebecca var inte sena på haka.
Nej. Varför blev det just ni tre?
Jag tror alltså redan då att vi hade väl mest lik musik. Alltså, det, just det, för allas musikstil utvecklades ju också.
Ja.
Mm.
Vi hade liksom det mest enade. Eller vi var mest lika som personer också. Vi ville mest åt samma håll.
Mm.
Och hängde, alltså, efter allas liksom utveckling så.
Mm.
Och typ, jag vet inte, jag har alltid tyckte att det gick kul. Du bara, fan, ska du vara med och lira? Då bara, lätt, fan vad kul, typ så. Och det var också, så bara, var det så här fett kul.
Ja, precis. Ja, men vi tre.
Coolt, och det var skönt att jag tycker det är skönt när någon tar lite ledning. Och du hade en klar vision. Och jag bara, fett nice. Så,
vi kör.
Och det var väldigt kul. Det var en skön exakt, kontrast till så här.
Vad var visionen i början? Vad var det du tänkte? Hur det skulle låta, vad det skulle bli?
Gud, jag vet inte. Alltså, först var det väl bara så här, alltså ett stort steg att våga sjunga. För det hade jag aldrig gjort förut. Och liksom, ja, men så att min idé var väl att spela live och göra en skiva typ. Och det gjorde vi sen.
Ja. Ja, för de, för folk som inte har sett det, så du står ju och spelar trummor samtidigt som du sjunger.
Ja.
Så det var ju den prylen. Ja. Hur var det att flytta sig längst bak till längst fram?
Ja, oh, men det var fantastiskt. Men jag var liksom lite trött så här på att alltså jag fick verkligen jättemycket uppmärksamhet till oss den sin tid. Men jag kände så här, det var väl mest att att just för att om jag hade fått bestämma så hade vi säkert fortsatt med oss den sin tid för alltid typ. För att jag tyckte liksom att det var så kul att spela live och så här. Ja, men och då så typ så kände jag lite så här att det var liksom att bara typ när inte en del ville turnera och så här, att då kände jag så här, fan att de ska få bestämma över hur så här, mitt liv ska vara typ, så då kände jag så här, nu ska inte jag vara beroende av någon så här, nu får jag får sjunga själv typ för att så här, då typ på något sätt typ för att ta makten på något sätt över så här, mitt eget musicerande och jag ville liksom inte vara verktyg till någon eller så. Jag vet inte, jag ville styra.
Ja, men jag fattar, du ville
inte bara hålla takten.
Du ville hålla i spakarna. Det är bara, okej, jag bestämmer hur jag styr mitt öde typ.
Ja, men lite så liksom.
Vad är namnet?
Vad
kom det ifrån?
Jo, men det var så här, just den där tiden som vi pratade om typ i 2010 var det väl då på hösten. Det var liksom så tror jag alla i bandet kände så här att alltså i Those Dancing Days att jag vet inte, eller jag kände i alla fall så väldigt mycket att det var som att det var så mycket som man liksom fick förtrycka alltså av sin kreativitet och så
vilda jag kände också, ja, men precis, de vilda, the wild.
Exakt, så här, vi ville ju typ spåra ur jag och Lisa och så här, men det var så här, men vi var tvungna att så här, kontrollera allting väldigt mycket.
Ja, precis, så, vi smusslade rätt mycket
ja
också.
Men precis. Och då så jag kände mig liksom väldigt mycket som en vulkan som inte alltså som behövde göra ett utbrott typ.
Ja.
Men som typ aldrig gjorde det. Och sen så typ med då när vi började med Vulcano så var det typ som att jag fick utlopp för all den här energin som liksom hade liksom varit så här instängd så länge typ.
Ja, det är bra namn.
Ja.
Men ni har väl hört historien om bandet i Göteborg? Som också heter Vulcano.
Ja. Eller, alltså jag har inte hört historien om det, men de kontaktade oss och
För först hette vi
hotade om stämning.
Oj.
För först hette ju vi Volcano.
Ja.
Och det är precis vad de heter.
Ja, men de har ju
de bytte nu eller?
Ja, de har heter Lava Bangs heter så de har ju bytt. Ja, de är grymma som fasen.
Men det är fler men de, som har sagt att de är väldigt bra.
Ja, men nej, för de var väldigt de var inte så glada där.
Nej.
Eller de tyckte det var jättetråkigt. För att då hade de precis kommit upp i någon sorts nivå när folk började veta vad de hette.
Ja,
och
gud,
så kom det så kommer det ett band från Stockholm som tar samma namn och bara
mörker deras karriär.
Ja, det var lite så.
Ja, för vi typ, för att då när de sa så här, nej men vi har anmält The Volcano eller till det där, vad är det man äger namn när man så här.
Ja, typ hemsida så eller? Nej,
du vet så här, man typ
ja, jag tror att de hade
copy
patent och registrering
så vi bara shit att
jag fick får vi ett sms av dem.
Ja. Nu måste ni byta, annars stämmer vi er. Typ.
Ja. Jag bara,
men då bytte vi ut lite bokstäver och tog bort det.
Mm.
Men vad tråkigt att det inte räckte då.
Men det, de bytte ju. Det gick
ju. Banks, det är ju coolt.
Ja, det är ju nästan samma sak.
Ja.
Fast på ett roligare sätt.
Ja.
Ja. De är väldigt punkiga. Vi får lyssna på dem.
Ja.
Men i alla fall, ni Vulcano börjar göra musik och ska spela in. Är det man ser det första i filmen? Följer hon ner från början?
Ja, alltså så här var det. Alltså, för att Alexander, vi hade en spelning med oss Dancing Days på Way Out West, eller Stay Out West.
Mm.
Och jag kände henne sen innan, så hon var där och kollade på oss.
Mm.
För hon var där.
Och detta är Alexandra?
Alexandra Dahlström, ja.
Ja, som vi känner igen från Fucking Åmål, till exempel.
Till exempel. Mm. Och hon var där och kollade på oss och var så här, och tyckte typ att det var helt okej. Okay.
Mm.
Den spelningen. Men hon tyckte att det var kul att träffa typ hänga med oss och så här. Jag tror inte ni hade direkt träffats innan, va? Men jag vet, hon kände nog, jag minns att hon var så här, åh gud, vilka grymma tjejer eller människor. Och sen så hade vi ett gig typ, alltså, 2 veckor efter, eller en vecka efter sista Dance Dancing Day spinning med Vulcano på The Baser. Så det var lite som så här, vi bara boom, så. Och då var hon där och tyckte, så vi hade ju hållit på lite innan.
Ja.
Eller typ när vi fattade att såhär, okej, nu ska vi lägga ner med Dance Dancing Days, så var vi rätt snabba på att börja köra.
Ja, precis. Vi hade spelat in en demo innan med Max
just
Mons.
Det.
Mm. Som vi typ sen visade för Patrik Berger, som var så här, fy fan vad bra, det här är som såhär, Dance Dancing Days osnutna lillebror. Kommer jag ihåg såhär. Jag typ visade honom så här 1 på natten på devis och bara, lyssna på det här. Och han bara, det här vill jag spela in sen. Och så gjorde vi det, och det är det man ser i filmen då.
Mm.
Och det, då var ju Alexandra ombord.
Precis, men hon kom ombord efter gigget.
Ja.
För det var då hon var där och kollade på oss. Hon, så här, hon hade ju tänkt göra en musikdokumentär om en annan artist som hon...
Ja.
Det var lite svårt.
Ja.
Så hon var så här, shit, jag gör nog mer. Och då kom hon direkt till repan.
Ja.
Så det var väldigt tidigt liksom. Vi hade ju hunnit repa lite innan. Men
det är ändå precis i början. Man märker att det är precis i början.
Mm.
För man känner ju väldigt glädje när man tittar på det där. Att, kände ni det själva? Att nu får vi göra precis vad vi vill. Att det bara exploderar.
Ja, visst.
Exakt.
Ja, det är ju verkligen fångat på film faktiskt. När du hade skrivit liksom låt i det grundlåt. Text och lite melodi och sådär. Men att det var ändå fritt, ganska fritt skapande i repan. Ja. Och att vi kände en himla kreativ lekfullhet.
Ja.
Och vi gick ju konstskolor allihopa och var väl liksom inne på att, ja, men så här, att, det skulle, alltså att musik skulle vara någonting mer än bara musik. Alltså att,
ja, just här, det visuella också.
Ja, liksom,
allting runt omkring är viktigt.
Exakt.
Ja.
Och image och allt.
Vad är det som man ser på de här bilderna, är det representativt för hur ni gör musik?
Då var det det.
Nu är det inte så.
Nej, nu har vi ju... vi kommer ut med en skiva nästa vecka.
Mm.
Sen kommer vi till på ett helt annat sätt. Och sen håller vi på att spela in och är faktiskt nästan klara med 3:e skivan.
Oj, här är
som,
ja, nu har du produktiv.
Ja, väldigt produktiv. Så det kommer släppas i vår antagligen.
Ja, okej. Okay. Om vi backar tillbaka där till i början.
Mm.
Det är så himla bra att det finns en film, för då är det som att man har varit med överallt.
Ja.
Men man har ju sett väldigt många sådana här, eller jag har nog sett väldigt många musikdokumentärer. Och jag har aldrig upplevt en sån den här lekfulla känslan att du står där och sjunger någonting bara rakt upp och ner och så faller ni andra in i det, och det är liksom bild, alltså att man ser hela den
såhär
sköna processen på något vis.
Det var jäkligt coolt faktiskt, för vi hade ju spelat så länge ihop då, vi tre, så vi kände verkligen varandras musikaliska personligheter.
Ja, precis.
Så det var ganska lätt att...
Ja, man behövde liksom inte förklara hur... Alltså, vi behövde inte förklara så här hur vi ville ha det för varandra. För att det var som att vi redan pratade samma språk med våra instrument. Så det blev liksom bara helt rätt så här, Och vi, så här, vi stod ju typ många timmar och bara jammade och jammade liksom. Det var bara så här, det var bara så här en spelglädje som vi liksom inte hade känt sen vi var, ja, sen liksom Dog Dancing Days började. Och det var ju liksom 6 år tidigare. Ja. Så att det, och fast nu att vi så här faktiskt kunde spela. Så, här, så det var så här, ja, men det var liksom så här, vi liksom bara spelade, liksom kom i trans på något sätt.
Ja, och det var jäkligt.
Det var roligt, och jag hade ju, som att jag inte hade sjungit tidigare, det var så här kul att få så här bara stå och sjunga, improvisera texter och ja. Ja, men det var häftigt, ja.
Mm. Det gick ju rätt bra där. Nästan direkt från början kändes så. Ah. Alla gillade ju er på en gång. Eller kände ni det själva?
Jo, men det var, vi fick bra respons tycker jag. Alltså, vi fick ju dålig respons också, men då var vi lite såhär, fuck you. Ja, men då gillar du inte det här då.
Men ja, vi var ganska stödiga fortfarande från alltså från att man hade varit popstjärna liksom, så var kände man sig fortfarande det, men ingen annan tyckte det typ.
Ja, verkligen.
Men du berättade ju innan att du inte kan se dig själv utanför musiken på något vis. Hur är det med dig? Kan du se liksom något ett liv utan att spela?
Jag helst inte kan jag säga, men det kan jag nog se.
Ja, alltså jag känner faktiskt också att jag har jobbat med det väldigt mycket så här, typ senaste året och senaste 2 åren så här, att skapa en egen identitet som inte hänger ihop med min karriär.
Ja, alltså, precis, just för det är inte så hälsosamt.
Nej, liksom. För det har varit liksom lite för intensivt att man ser sig själv.
Det blir så beroende då av hur karriären går.
Ja, precis. Ja.
Jag antar att det är både rätt att jobba på att ha. Hitta en grund
trygghet
som person liksom. För det är så himla fragilt annars.
Precis.
Men nej, men jag vill ju alltid lira. Alltså, gud, det vill jag ju. Det är så kul. Men det är väl mest också att det är ju ganska, det tar jättemycket tid och det är ju rätt slitigt. Så jag, det är väl mer att jag typ tänker ibland så här, gud, hur ska jag hinna det om jag är det beror på. Men ja, vi får se liksom. Men om det blir som jag vill då. Men jag tycker också att det finns andra grejer som är kul också, som jag tycker är spännande, så.
Tillbaka till musiken igen. Ni släppte första skivan och åkte bland annat till USA och sen i Los Angeles. Hur var det där?
Jo, men det var jättekul.
Och vad gjorde ni?
Jo, men vi åkte dit 2 månader och bodde hos vår manager och hennes man Mark, som vi kände sedan innan också. Eller det var. Så vi skrev musik och levde loppan. Typ så.
Ja, typ gick på jättemycket konserter och så här. Lärde känna massa folk och ja, det var så här. Vi var jättewowade av Los Angeles och kändes där väldigt häftigt.
Vad gjorde Los Angeles för musiken? För musiken?
Det var väl, alltså, dels är det att man vågar tänka större. För att, ja, men liksom, som svensk har man ju ändå lite av det här. Ja, men man kan bli så här ganska influerad av föräldrar eller vänner som är såhär, men kan det verkligen gå? Så här, nu har ju du haft din popkarriär, nu kanske du ska typ börja, börja kanske plugga någonting. Ja, sådär. Ja, och då, men sen så när vi kom dit så, där är det ju så himla fritt att drömma. Och det är en helt annan mentalitet att såhär, att du kan jobba dig dit du vill. Och Så det fick vi väl verkligen med oss.
Ja, verkligen.
Och en ha kvar det också.
Och det är ju typ LA, det är väldigt mycket band och mycket musik och mycket mer spelställen och man kan ju.
Ja, precis.
Det kändes lättare liksom.
Ja. För att här i Sverige är det ju mer att det liksom kanske finns ett 10-tal artister eller band som lever på sin musik bra. Alltså, och då kanske de lever väldigt bra på sin musik. Medan i USA, alltså bara för att det är ett större land, så att serier finns ju, vi träffar ju band liksom som egentligen liksom som spelar ganska så här konstig musik, liksom man bara, men så har de ändå en publik och kan turnera hela landet och släpper skivor och typ har barn och lever på det här ändå. Så det kändes så här, oh, men gud, det går ju. Man behöver inte bli så här världens största band för att kunna göra musik.
Nej.
Skön känsla.
Ja, jättebefriande. Det är så här, wow. Och kanske mer att folk går på spelningar och lättare. Och att det blir lättare. Det
finns ett större,
fler bolag.
Större musikintresse.
Ja, bredare. Ja, precis. Ja.
Grymt.
Så det var verkligen...
Mitt innan ni håller på där och det går ju uppåt om man säger så. Så drabbas ni utav att en tredjedel av bandet försvinner. Hur tar man en sån grej när hon berättar att jag ska inte vara med längre?
Det var ju väldigt jobbigt. Men det var liksom hon hoppar ju av. I filmen hoppar hon bara av en gång, men det hände några gånger i verkligheten, men det var lite onödigt att klippa in det. Så vi var ju lite beredda när det hände definitivt liksom. Det var nästan vi som bara, du vill ju inte vara med.
Ja, precis.
Hon bara, nej, jag vill inte det typ. Men då hade vi bearbetat under en lång tid. Det var ganska jobbigt, men vi var så himla trötta på att det skulle vara jobbigt såhär. Alltså i bandet, och var i band med problem. Så det var nästan det.
Det var som att ni kom tillbaka till Bruce Dancing Days i slutet.
Nej, inte igen. Det är så det blev liksom konstig stämning och så.
Ja,
eller mycket mådde inget bra. Så vi mådde inget bra. Det är ju. Men så när hon väl slutade var det så här okej. Men det var väldigt svårt att veta hur tar vi oss vidare nu. Eftersom att vi tre var så självklara liksom med varandra. Så. Det tog ett tag att komma på det.
Ja, för nu har ni ju gjort en ny skiva här. Som när folk hör den här podden så har ju den kommit ut.
Ja.
Tror jag. Berätta om den. Vad heter den till att börja med?
Den heter Iridescence. Och det betyder, det är en färg. Eller vad är man säger, beskriver man den färg? Det är alla regnbågens färg skimrande i en färg.
Ja.
Så det är en flummig färg.
Ja.
Men den skivan är väldigt annorlunda mot den första.
Jag har ju lyssnat på den under några dagar.
Ja, vad kul.
Tycker, nu sitter båda två stirrat med extremt
mycket. Shit, nu kommer du tycker hur lät du om det här?
Nej, men jag tycker att det låter som att det låter som helt nytt. Det är som att ni är ett annat band. Fast det ändå är ni. Mycket mer elektroniskt och så kommer folk att höra. Men det jag tycker är spännande med, och det var därför det är roligt vad det är den heter också. Den känns ju som någon så här, helt plötsligt så gör ni nutidens Sgt. Pepper. Det låter som en extremt konstig jämförelse, men det är väldigt experimentellt tycker jag. Och liksom väldigt så här, det flyter runt massa ljud överallt och är väldigt snyggt och såna här grejer liksom. Jag började lyssna på det med lurar sen också, för jag ville höra lite bättre.
Det är nog en fördel faktiskt.
Ja. När ni skulle börja med det här, då var ni två stycken istället. Tänkte ni så här, nu ska vi göra något helt nytt?
Nej.
Eller bara hände det liksom?
Alltså, det har varit en lång process från att Rebecca hoppade av så här, hur ska vi göra musik nu? Så här, för vi visste inget annat sätt än att bara så här jamma fram grejer, så vi jammade ganska mycket, bara så här, trummor och piano och sång och så här. Alltså, vi skrev många låtar, men det blev liksom inte så bra. Jag och Lisa blev liksom inte nöjda. Sen började vi spela med, vi testade lite olika basister, för vi tänkte att vi skulle ta in en tredje medlem, men det föll liksom inte på plats. Vi var lite så förvirrade. Sen tror jag det gick lite tid. Vi så här spelade live gamla grejer och så här. Och sen så började jag en musikproduktionsutbildning. Och då så började jag lära mig Logic, musikprogrammet. Och så här, ja men så här, för att det var typ som att, eftersom att, ja men det var lite svårt att skapa. Det är liksom alltid svårt att göra en uppföljare på någonting som man tycker var väldigt bra. Så att vi liksom begränsade oss själva väldigt mycket och bara, men vad ska folk tycka om det här? Och så här. Och då så typ så här, för att kunna skapa alltså bra grejer så kan man ju inte bry sig om vad folk tycker. Nej. Det går ju inte.
Nej.
Så då så typ så, ja men jag så här, hyrde en stuga i Norrland med min dator och det här nyinförskaffade Logic och bara så här, nu ska jag bara skapa för att det är kul. Och så här, så gick det liksom. Det var ju lite knaggligt då med programmet, men sen så liksom blev det ändå några låtar så här, och sen så tänkte jag, men gud, det här är ju så långt ifrån Vulkan och det här kommer ju aldrig gå, eller så här, hur ska det här, jag vet inte, men det var ändå skönt att bara kunna skriva utan att tänka så mycket hur det skulle bli. Och sen så visade jag Lisa liksom och hon bara, men schysst. Jag vet inte, sen jag kom, typ, just det, jag praktiserade hos Nille Pärned också, som är jättebra producent och han typ bara, men ska vi inte göra en platta med Vulkan? Och vi bara, men kanske vi ska göra. Så visade jag lite så här låtskisser, han bara, men... Och då började vi repa in de här.
Just det.
Översätta dem till vår sättning. Vi hade börjat spela med en kille som heter Oscar, som spelar bas, Oscar Karls. Och så här, så började vi liksom repa in de här låtarna och vi spelade till och med in lite, fast så här med mycket så här extra syntar så, som redan fanns i mina spår. Och sen så här, insåg vi så här, men gud, vi borde ju bara gå in helt på det här elektroniska istället. För att det är liksom så två olika musikstilar. Alltså, när vi spelade de här låtarna live så blev det ju ett helt annat sound, vilket liksom en del låtar passar bättre som. Men en del låtar liksom
tappade
på det. Så då så tänkte vi så här, men fan, vi gör två skivor då. För att liksom göra musiken rättvisa.
Ja, jag kommer ihåg, för vi var ju så, vi var inte helt nöjda med. Nej. Det var som att säga, fan, det här blir lite mossigt liksom. Ja. Dina skisser är roligare. De är ju faktiskt coola som de är. Typ. Det är ju mer en future.
Så det finns som två plattor utav den alltså, vi sa att som ska komma till våren också.
Så har vi inte gått vidare med.
Nej, precis.
Nej, det är ju faktiskt inte.
Men några är ju typ smiley faces. Ja. Finns det liksom en rocker-version? Eller så mer, den är typ nästan lite grunge. Typ, när vi spelar den.
Primal Scream-aktig liksom.
Och sen, vilka är det mer som kommer komma på andra skivor?
Nej, det är bara den.
Gud vad vi höll på länge med att spela in Runaway.
White Beaches var ju, den är ju... Det är en låt som kommer på inte den här Iridescence utan nästa platta, men den är också skapad på det samma sätt, men den funkar då.
Follow My Moves spelade vi live också.
Just det, Follow My Moves, men det vart inget.
Nej, precis, så inte... de har fått liksom ta olika vägar med
låtarna men de är ändå, det är faktiskt kul. Det är lite som nej, gud, den här jämförelsen är riktigt ruggig, men lite som så här, vad heter det, Bibeln och Koranen och de bygger ju från samma träd eller så här, och sen har de blivit olika religioner. Lite som men det är ändå från samma träd liksom.
Vi träffades ju ändå i kyrkan,
så jag exakt. Jag bara, det där kanske, jag hoppas verkligen det är så, men jag tror det. Och typ, nej men, de har ju samma grund. Så man kommer nog att höra det.
Ja, absolut. Alltså,
faktiskt.
Största, alltså, de hittigaste låtarna sparade vi. För att vi ville liksom hålla den här väldigt så här, Iridescence alltså, ville vi hålla väldigt experimentell. Och, ja, men vi kanske valde dem lite så här. Skummare låtarna medan...
Och de fick vara skumma.
Precis, och vi snarare... Precis, och vi snarare liksom fort gjorde dem spann iväg ännu mer på liksom flummiga syntar och bara... Så här, det var så här skönt att typ inte tänka någonting så här heller på vad folk skulle tycka om det. För att vi bara bestämde oss för att vi inte brydde oss.
Ja. Och jag antar att det också var just så där för att vi visste att vi skulle göra en till. Så att det blev två parallella skivarbeten.
Ja, så då var det bara så fort jag eller Lisa eller Nille kom med en idé i studion så bara, ja men det kör vi. Kör vi. Så det var bara så här, japp.
Det låter ju som ett extremt skönt skapande. Att vara så här helt fri från liksom... ja men nu kommer den här låten och den kan vi ta på nästa platta och sen, nu är de här grejerna kvar här.
Och det var coolt att se den växa fram också för att ibland kunde jag tycka lite så här, oj blir det här verkligen bra, men det var ju så häftigt att gå igenom hela så här men se förvandlingen på varje låt och till slut faktiskt bli skitnöjd. Jag tycker den här plattan blev jättebra. Men det var ju en omställning och vi tänkte ju ganska mycket ändå på så här, gud, vad kommer folk tycka, det här är väldigt annorlunda.
Men när ni kommer att spela live nu, kommer ni att spela de gamla låtarna och de nya?
Ja,
precis. Alltså
vi kör faktiskt, eftersom att vi kör live fem personer nu. Så alltså, det låter väldigt annorlunda än på Iridescence. Det låter ju annorlunda än första skivan också. Alltså att se oss live är nog någonting väldigt annorlunda egentligen än att lyssna.
Ja, precis.
Bara typ...
Det är en annan grej.
Ja, precis.
Vi har ju haft lite...
Det låter mer som tredje skivan.
Ja.
Som en blandning av de här.
Ja, precis.
Ja. Men just att det är två väldigt olika stilar däremellan. Liksom, så att man har ju svårt att tänka sig hur en sån livesättning blir.
Skulle
det
bli? Ja.
Ja. Ja, men det är mer...
Få in båda grejerna.
Ja, men precis. Ja. Det är mer bas och gitarr live. Eftersom att...
Och levande percussion. Vi kör ju inte med
tracks. Nej, vi kör inga backtracks.
Ingenting?
Nej.
Inte ens på de nya?
Nej.
Det är ju fantastiskt, för det trodde jag att det skulle vara. Alltså musiken är uppbyggd på det sättet som man tänker liksom att
det här, vi har ju spånat lite på det, men...
Ja,
men det känns ändå fett att köra allt live. Så får man lyssna på skivan om man vill ha det soundet istället.
Ja, precis.
Dimma och Lova, Meet Dumb G-Woman.